Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jim Larsson och André Samuelsson!
Välkomna till veckans hockeypodd. Mitt namn är Jimmy Landström och med mig har jag
André Samuelsson
och Adam Andersson.
Och vi drar direkt in i hetluften, för under lördagen startar semifinalserien mellan Frölunda och Luleå Hockey. Och nu är det torsdag när vi spelar in det här, och under morgonen så avslöjade den duktiga bloggaren Mr. Madhawk att Jonathan Sigale är klar för Frölunda. Vilken bomb! Vad säger du, Adam, om det?
Ja, verkligen. Det, att den kommer just nu också, så här, två dagar innan det drar igång, det såg jag inte komma. Ja, han brukar göra rätt i den gode Johan Svensson är på Expressen, så att det finns väl inte så jättemånga anledningar att tro något annat än att det stämmer. Han hade en klausul där, Sigale, och ja, han kan redan nu ha valt att nyttja den.
Vad säger du, André? Kan det här påverka personen Jonathan Sigale i semifinalserien?
Tror jag inte. Alla intryck som jag har fått från honom är att det är en väldigt professionell ishockeyspelare, och så här ser det väl mer eller mindre ut nu för tiden. Sen att de råkar hamna i slutspel är ju en slump. Men spelarna byter klubbar, spelare bryter kontrakt, och det är en rörlig marknad, så att jag tror inte att det kommer påverka honom nämnvärt. Jag utgår från att han kommer vara väldigt professionell och spela precis som han hade gjort om det var något annat motstånd.
Han hade ju förlängt med Luleå Hockey då, du som skrev det också i december, och i den förlängningskontraktet fanns en klausul då, som gällde nu till sista april. Är inte ganska ovanligt ändå att du väljer att utnyttja den klausulen för att gå till en annan SHL-klubb?
Ja, det är det. Och det var, men jag tycker det var redan ovanligt som han valde att utnyttja det i fjol, för att det som hände i fjol var ju att han skrev ett tvåårskontrakt som var då ett och ett halvårskontrakt, för han kom ju där under halva säsongen, där det kontraktet skulle ha sträckt sig över den här säsongen också, men med att det fanns en option att han kunde bryta det kontraktet inom ett visst datum förra året, och det valde han att göra för att sen då omförhandla kontraktet och förlänga det med ytterligare en säsong, alltså över nästa år också, så att det blev ett nytt 1+1 då. Och nu så, om det nu stämmer, vilket jag nästan utgår från, för han brukar ha väldigt bra uppgifter, Johan Svensson där, så har han valt att utnyttja det igen. Och det är väl lite märkligt att man nästan sätter det i system att använda sig av den där klausulen, kan jag tycka.
Så egentligen, när vi skriver då att spelarna har tvåårskontrakt, så kommer de aldrig vara säker.
Nej, inte om det är 1+1. Alltså det är ju mer eller mindre alla stora kontrakt som skrivs gör ju med en olika typer av klausuler och optionsår där man, både klubbar och spelare kan välja att bryta de kontrakterna. Och det gör ju att det blir ett tvåårskontrakt kan i praktiken egentligen vara ett ettårskontrakt.
Men det blir ändå ofrånkomligt i en sån här situation. Jag tycker också att Sigale har varit oerhört proffsig sedan han kom till Luleå Hockey. Han är också assisterande lagkapten. Det blir ändå ofrånkomligt. Tänk om han råkar vara den personen som gör ett avgörande misstag.
Mm. Ja, det är klart att det kommer pratas väldigt mycket om det här, både i media och på sidan om, och hur det kommer tuggas på isen, det vet jag inte, men det kommer få väldigt stor uppmärksamhet, det kan vi vara ganska på det klara med. Sen är jag enig med båda er, och jag tror inte att det spelmässigt kommer ha några som helst inverkningar på Sigale och inte på Luleå Hockey heller. Jag tror att de flesta spelare är medvetna om hur det fungerar, och det är inga nyheter att det är så här, det är att det spekuleras så att spelare byter klubbar hit och dit och så vidare. Så att, jag tror att det är någonting som de kommer kunna lägga på sidan. Själva spelarna under matcherna, sen kommer det ju pratas om den hela på sidan om Sverige.
Men låt oss vara lite konspiratoriska för någon minut i alla fall. Visst kommer det lägligt, den här nyheten?
Ja, men precis. 48 timmar tills det ska dra igång. Det känns ju som att det är planterat på något sätt. Och det kommer väl kanske inte från general manager Lars Osten Bergström.
Nej, ytterst tveksamt.
Jag tror nog att hans vattenkokare eller kaffepanna åkte ut genom köksfönstret i morse.
Det är långt ifrån omöjligt, omöjligt faktiskt. Ja, det är som jag var inne på det från början. Det, ja, att det kommer nu.
Men om det är så måste jag säga ändå att jag alltså, på något vis så älskar jag det greppet. Om det nu är så att det är någon från Frölunda som har tipsat om det här och gett nog med material för att kunna skriva och kolla upp en sån nyhet. Alltså, det är slutspel. Det är tjuv- och rackarspel. Det är lite skapa fördelar för vårt lag och vinna till varje pris. Jag gillar det lite grann.
Ja, det gör jag också.
I fjol snackades det om någonting annat. Det var en spelarövergång, men det var grus i spelargången. Kommer ni ihåg det?
Ja, absolut.
Och den kom väl också från Frölunda lägret om jag inte minns helt fel.
Det var därifrån, fast det var det ju aldrig konstaterat bevisat. Var det så? Det snackades om att Per Ledin, att Daniel Larsson, att några stycken var inblandade i den. Oavsett vem det handlade om så var det ju mentalt lite till Frölundas fördel.
Ja, kanske.
Men utifrån sett, sen vet man inte hur det påverkar laget.
Nej, exakt. Och det där, bland supporterna så har ju det där tagits upp. Jag har sett ett mängd antal bilder på Twitter, framförallt med en stor gruskasse som det står Granas gruskasse på. Det är Jonathan Granström syftar på då. Så att det är ju, men det är kul. Man kan inte låta bli att älska sånt där. Det är idrott.
Sen har jag också sett på sociala medier att Luleå supportrar är väldigt arga på oss i media som skriver om det här. Min kollega Mimmi Åklund har fått ta emot något telefonsamtal. Någon Luleå support som tycker vi borde blunda för det här och fokusera på spelet. Är det våran uppgift, André, att skriva om sådana saker?
Nej, men absolut. Alltså, marknaden ser ju ut som den gör. Vi kan ju inte bortse från det. Alltså, spelarövergångar sker mitt under säsongen. Det är ju en faktor. Och det är ju en faktor som jag tycker att vi i media som ska rapportera om händelser och utvecklingar och det måste ju... Vi kan inte ta hänsyn till att det här påverkar laget negativt, utan vi ska ju rapportera som oberoende aktörer. Och självklart, om vi får veta hur det ligger till, så ska vi ju rapportera om det.
Nu släpper vi Sigali.
Det gör vi.
Låt honom vara i fred.
Till på lördag i alla fall.
Fokusera. Precis. Och så går vi till någonting annat. Du var i Haparanda tidigare i veckan.
Ja.
Kväll, när det är torsdag när vi spelar in där, så möter de Troja, men det är redan avgjort. Berätta, Adam.
Ja, de hade sista chansen i tisdags. Började besegra Västervik på hemmaplan för att ha en teoretisk och hålla sig kvar. Spelmässigt så fullständigt krossar de Västervik. I hur mycket man skapar och hur mycket tid i anfallszon och alla sådana här saker. Men återigen så blir det som det har blivit så många gånger tidigare under den här säsongen, att man kan inte knyta igen säcken, och det känns som att Asplöven får kämpa ungefär 10 gånger så hårt som Västervik för sina mål. Och när man tar ledningen med 3-2 där, så känns det som att det kan inte gå att tappa det här, och det tar ungefär i stort sett ingen tid, och av en Asplundback som har pucken bak i mål, och det är inte ens en målchans, så helt plötsligt så lyckas de på något sätt trassla in den framför egen kasse, och så ringer 3-3 och sen pressar Asplöven, och så får Västervik ett anfall, och det är ett vinkelskott som Kemener måste rädda, och den sitter, och det är 4-3 och Asplöven är utslagna ur Allsvenskan. Och det är ingen slump, alltså det går att säga att de har otur, men det har hänt så många gånger nu, så att det är ingen slump. Och det syntes ändå ganska tydligt, tycker jag, under matchen varför det är så också. Västervik jobbade mer som ett kollektiv än vad Asplöven gjorde. Spelade betydligt smartare. Asplöven har ett bra och fartfyllt anfallsspel, men försvarsspelet är stundtals riktigt, riktigt dåligt faktiskt, bokstavligt talat. Det är mycket, mycket juniormisstag, och det stirras puck. Jag tror det var, undrar om det var när Västervik, de gjorde inte sitt första mål då, men det kunde ha kommit där. Jag och min kompis räknade till att det är 4 Asplövenspelare som står och stirrar puck mer eller mindre, och det ser ganska hönskårigt ut. Och det är där man förlorar, tycker jag. Tillsammans med att man har vissa spelare som tyvärr inte brinner tillräckligt mycket för klubben Asplöven och är beredda att göra det där lilla extra för att rädda klubben.
Vad betyder det här, André, för länshockeyn om vi ser det på sikt? Nu är det klart att Asplöven åker ner i division 1 nästa säsong. Där de gör Pite och Kiruna och Kalix sällskap. Mm.
Var ju inne på det lite grann. Jag tror i förra programmet vi diskuterade det. Vilken klubb ska Luleå Hockey söka sig till för att få bäst förutsättningar? Jag tror att det här är ett jättehårt slag för Asplöven i och med att de inte har någon stabil ungdomsverksamhet. De har ju haft ett samarbete med Kalix som har gjort att de har kunnat utveckla yngre spelare där. Men nu kanske det till och med kommer bli så att Asplöven går ihop i Kalix och blir ett lag. Det håller jag inte som orimligt faktiskt. Jag är inte säker på om Asplöven kommer att kunna satsa. Det hänger nog väldigt mycket på hur mycket Kente orkar, för att det är han som är ångloket i den föreningen. Så att för hockeyns del så är det här ett jättehårt slag och jättetråkigt. Vad man nu måste göra, tycker jag, det är att bestämma sig för en klubb och samarbeta med den och försöka att hjälpa den klubben upp till Allsvenskan. För både för egentligen för Skellefteå och för Luleå och för svensk ishockey så behövs det en allsvensk klubb i Norrbotten.
André var inne på Kent där. Jag var inne och intervjuade Asplöven tränaren direkt efter matchen, mer eller mindre efter någon minut. Och det var nog en av de tyngre intervjuer jag har gjort faktiskt, måste jag säga. Bara att kliva in i tränarrummet och se honom. Det var rätt tungt faktiskt. Han var riktigt, riktigt trasig. Och när man vet allt jobb som han har lagt ner och hur mycket han verkligen brinner för Asplöven, så jag undrar verkligen honom att få hålla kvar sitt lag i Allsvenskan. Och hade i alla fall hälften av spelarna dragit lika hårt som han gör, så hade det inte varit några problem heller.
Nej, precis. Ja, vi får väl se hur det går. Det är ju... Skellefteå har ju samarbetat lite grann med Piteå. Luleå har också gjort det tidigare innan Asplöven gick upp. Varför skulle man inte kunna se ett samarbete Luleå och Kiruna?
För långt. Nej, men alltså strategiskt så är väl Piteå det rimliga. Att skicka spelare, de har en bra ungdomsverksamhet där och ändå hyfsade faciliteter också för att ta sig upp till Allsvenskan. En bra organisation runt laget också. Det är att hålla på och bila spelare 3-4 timmar upp till Kiruna. Nej. Piteå är väl strategiskt det bästa laget om man ska se det så. Sen så vet jag ju att det kommer bli en känslig situation, för att alla förväntar sig nu att Luleå ska hantera alla lagen likadant i division 1. Men någonstans måste man besluta sig för ett lag och satsa på, tror jag.
Då lämnar vi Asplöven där och så går vi in tillbaks på semifinalserien. Och då lämnar vi Sigalé åt sidan också. Nu är det Frölunda Luleå Hockey som gäller. Och vi börjar med en väldigt viktig faktor i den semifinalserien. Och du är gammal målvakt, Adam. Mm. Och då tänker jag på Lars Johansson och Joel Lassinantti. Hur ser du på målvaktsspelet?
Det kommer bli betydligt hårdare. Jag var ju ganska klar med att Luleå hade enorm fördel mot Färjestad på målvaktssidan inför kvartsfinalen. Och det bekräftades väl bara egentligen under den serien. Nu är det tuffare. Nu är det Lars Johansson står på andra sidan som har haft en ruskigt bra säsong. Placerar Johan Gustafsson på bänken. Så det heter duga. Har en ruggig räddningsprocent också, har haft så under hela säsongen. Så nu blir det tuffare och det blir en väldigt avgörande faktor just när det blir de här jättetäta matcherna. Så handlar det så mycket om vilken målvakt som kommer kliva fram, vilken målvakt som kommer få den mentala fördelen mot motståndarnas forwards. Det kan gå hur som helst. Jag har egentligen under hela säsongen påstått att Joel Lassinantti är en av ligans absolut bästa målvakter. Det är Lars Johansson också, men fortfarande så tycker jag att Luleå har en liten fördel på målvaktssidan, men nu är den betydligt mindre än mot Färjestad.
Vad är det för fördel? Vad ser du som gör att de får en fördel på målvaktssidan?
Ja, men jag tycker det går egentligen inte att sitta här och säga egentligen några nackdelar hos Lars Johansson på det sättet som vi kanske kunde göra inför Färjestad. Det är en ruskigt bra målvakt och vilken säsong han har haft och gått från klarhet till klarhet. Men jag gillar verkligen det jag ser hos Joel Lassinantti, både i sin person och i hur han agerar i målet. Och jag tycker att det har blivit bättre och bättre under säsongen, och nu i slutspelet så var det fullständigt, eller i kvartsfinalserien var det fullständigt klockrent. Och
kan du lyfta fram några exempel?
Ja, men absolut, det kan jag göra. Men alltså, först och främst så bara hur han läser av saker som händer. Och vi kommer ihåg här i Micke Johansson fick halta upp en kasse här uppe i Luleå. När han gör en närmast galen räddning i slutet av matchen som gör att Luleå vinner. Bara de där, att han är så extremt tävlingsinriktad hela tiden. Han ger sig aldrig på en puck, för han är ju överspelad där. Han har ju egentligen gått bort sig, satt sig ner på båda knäna vid första stolpen, och han har ju bra bit över. Men fortfarande så har han det här så intränat i sin skalle att han ska rädda varenda puck till vilket pris som helst. Så de gånger han till och med tappar tekniken, men han blir bortgjord egentligen, så lyckas att han hitta vägar att rädda i alla fall. Hans teknik, hans sidledsförflyttningar, hans akrobatik som målvakt är bäst i ligan.
Då så, räcker väl så.
Ja, men någonstans så många pratar ju, och jag har också pratat och skrivit om Frölundas offensiv. Vi satt ju Adam i Olleborg här i februari och kollade när de spelade CHL-finalen, och det var inte offensiven som de vann den matchen på. Det var ju snarare defensiven. Och jag vet också att det är någonting som Frölunda har jobbat med under säsongen, att få ett bättre försvar och ett bättre samarbete mellan målvakt och försvar. Och jag vill ändå varna lite grann för att det här är en del i Frölundas spel som har blivit mycket, mycket bättre. Och därför så tror jag att det kommer att bli en överraskning kanske för många, och även för Luleåspelarna, hur pass stabila defensivt de har blivit. Och med den målvakten också, så att ja, jag säger ju att det är helt jämnt skägg mellan Lassinantti och Lasse Johansson. Jag tror det är dagsform och försvarsspelet som kommer att avgöra helt och hållet.
Försvarsspelet, så ja, men samtidigt så eftersom att Frölunda, som du är inne på, nu har utnyttjat den, eller blivit så pass mycket bättre som man har, och har så pass bra målvakter, så blir det ju lite offensiven också som kommer att avgöra vilka kan hitta vägar att nästa sig igenom motståndarnas försvarsspel, hitta vägar att få hål på målvakterna, vilka kanske till och med kan ta sig innanför pannbenet på dem. Mm. Det blir minst lika avgörande, tror jag.
Mm. Om du går spelare för spelare i lagen, så tycker jag att det tar ut varandra lite grann. Den som urskiljer sig, som inte jag tycker Frölunda har, det är Lukas Wallmark. Vad säger ni?
Den här tvåvägscent. Ja, men det stämmer nog. De har nog kanske inte riktigt en center. Jag blir tvungen att fundera lite grann vad de har för spelare där. Däremot tycker jag att de har mer offensiv spets än vad Luleå har. Luleå har ett bredare lag när det kommer till fysiken, även när det blir lite så här köttigare matcher framför mål. Jag tycker de har bättre spelare. Jag tycker Frölunda har lite spelskickligare backar, men Luleå har defensivt stabilare backar så där. Men just på centersidan, där har du nog rätt. Där är nog, alltså Wallmark är nog lite unik, men han är unik i Luleå hockey också, så känns det som.
Han är snudd på en unik spelare i ligan, skulle jag säga, och den här slutspelsformen som han har visat upp nu när han till och med börjar ösa in kassar. Vi är ju vana vid att se honom slå läckra mackor, men nu gör killen mål också.
Jag tror han har ju lite assist hittills. Alltså,
nej, precis.
Han har gjort 6 mål på 5 matcher, men han har ingen assist.
Nej, exakt. Det är väldigt ovanligt. Det såg ganska raka motsatsen ut nästan i ligan. Han gjorde några kassar där också, men det var såklart mest assist. Men vad var jag inne på? Jo, spetsen. Ja, den finns ju i Luleå rent om du bara tittar laguppställning, tycker jag. Sen så har man inte fått fram så mycket spets som Frölunda har under själva säsongen. Jag var inne och kollade, jag tror att Mick Flicker, som vann poängligan i Luleå under grundserien, hade blivit delad 6:a i Frölunda, tror jag. Det säger ganska mycket just med det här, vilken spets som finns i Frölunda som man inte riktigt har lyckats få fram i Luleå. Men som André är inne på, så kollektivet Luleå är ju kanske ändå starkare.
Ja, det är där någonstans.
Ja.
Och sen får man väl se givetvis till att Luleå Hockey inte har med en frisk och kry Bill Sweat.
Precis.
Som hade kunnat göra skillnad med sin skridskoåkning här.
Det hade han kunnat göra.
Men på centersidan så Frölunda har ju kanske lite mer traditionella svenska tvåvägscentrar. Joel Lundqvist som har gjort en fantastisk säsong.
Vilken säsong han har gjort.
Ja, jag trodde ju att han hade haft sin karriär lite grann kändes det som. Men han har ju verkligen gjort en kanonsäsong. Johan Sundström är ju väl också en tvåvägscenter som kanske är lite ännu säkrare defensivt än offensivt. Jag vet inte om de har den här playmaking på centersidan riktigt. Är det, men missar jag någon av deras centra?
Nej, jag tycker inte riktigt att du gör det faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Det kanske är det man egentligen saknar i laget för spets på ytterforwardpositionerna och skickliga backar, det har man. Men
det går ruggigt fort där ute på kanterna.
Ja, det kan man lugnt säga. Det kan man lugnt säga. Ja. Där får du väl hålla i hatten. Men, ja. Nej, när Lukas Wallmark finns inte.
När de ställdes mot varandra i fjol, Luleå förlorade med 3-4 i matcher i kvartfinalserien. Då skyllde man lite grann i Luleå Hockey att man gick på pumpen. Man orkade inte det spel man ville spela. Och det snackade jag med Skuggan inför den här säsongen. Att de har satsat hårdare på skridskoåkningen. Satsat för att få upp flåset mer. Frölunda är nog det enda lag i serien som har lyckats störa Skellefteå med ett snabbare spel. Vad säger ni där? Kommer Luleå hänga med tempomässigt?
Det tror jag. Det blir ju två lite olika skolor på spelet. Alltså, om man ser Skellefteå, de ställer ju jäkligt sällan upp alltså. Det gör ju Luleå. Alltså, när det inte finns riktigt läge att få checka, då ställer Luleå upp och väntar in spelarna. Samtidigt så har de ju en väldigt intensiv forechecking när de känner att de har läge att gå på puckarna. Fjärde kedjan med Johan Forsberg i spetsen är ju, tycker jag, en av seriens absolut bästa checkingliner. De får väldigt ofta fram pucken, sen blir det kanske inte lika ofta mål utifrån det, så att de får tag i pucken. Men det tror jag. Jag tror att de har möjlighet att störa dem och hänga med, men det kommer nog bli att de försöker att bromsa Frölunda, medan Frölunda i sin tur nog kommer att försöka att överraska med lite längre passningar kanske än i serien, för jag tror inte att de kommer kunna spela sig igenom Luleå Hockey, där de är beredda på. Utan spelvändningar och lite längre passningar tror jag kommer komma från Frölundas sida.
Ja, jag håller helt och hållet med dig just det, att Luleå kommer försöka bromsa ner farten på Frölunda, men fortfarande så hoppas jag att man använder sig av den här forecheckingen som André är inne på också, för den tyckte jag blev väldigt, väldigt avgörande mot Färjestad också, just när man satte den här stora pressen på deras backar. De klarade definitivt inte av att hantera det. Och det var en stor anledning till att Luleå trots allt hade så pass lätt med Färjestad som man ändå hade. Jag tror att Frölundas backar kommer kunna hantera det bättre än vad Färjestads kunde, men jag tycker fortfarande att det är någonting som Luleå verkligen, verkligen ska ta med sig och bygga vidare på, för det var riktigt bra tyckte jag under kvartsfinalserien.
Där hade de ju problem i det första mötet den här säsongen med just hur de satte press på Frölunda, att trean som ska vara den som kanske säkrar upp och släpar var inte där han skulle, samtidigt som tajmingen mellan backar och forwards, att avståndet blev för långt, så att de kunde ju enkelt, för det kommer de göra i den här serien också, de har så spelskickliga backar, så att även fast de sätts under press så kommer de att kunna spela sig ur egen zon. Då gäller det att kunna fånga upp pucken när du kommer mot mittzonen och egen zon och bromsa ner dem där istället. Men det klarade de inte utav i första matchen. Däremot i de andra matcherna så tycker jag att de faktiskt har lyckats ganska bra i det spelet. Så att jag tror att de är ganska förberedda på vad som kommer i det. Det är jag lite mer orolig för, det är Frölundas press. För att den har Luleå haft problem med egentligen i alla matcher. Att backarna vill hålla i pucken lite för länge i egen zon. Luleåspelarna då alltså. Och att Frölunda är väldigt bra också på att sätta en hård press och få dem tag i pucken i anfallszon medan Luleå är på väg framåt. Då har de väldigt duktiga spelare som kan sätta dit puckarna också.
Och så kommer vi få en match i match i båset också. Roger Rönnberg vs Joakim Fagervall. Mm. Jag tyckte man kunde se under delar av kvartsfinalserien mot Djurgården att Rönnberg riktar sin energi åt fel håll. Vad säger ni?
Det har väl varit lite grann, det har han kommenterat själv också som en av hans svagheter, att han blir så pass känslomässigt involverad i matchen, att han får lite, han tappar det här övergripande och blir väldigt fokuserad på enskilda händelser och kanske domare och sådana situationer. Men som jag har förstått det också så har han ju en ledartrojka som är byggd utifrån det också, så att de ska kunna snappa upp det här när han blir för het. Så dels försöka lugna ner honom, och sen att de har lite mer övergripande då också och är beredd att göra analyserna när han kanske fokuserar på enskilda situationer.
Jag var ju själv nere på kvartfinalserien 2009 när Linus Omark och Johan Harjo gjorde sin sista säsong innan de stack iväg utomlands. Och då var det lite problem med sekretariatet där i Göteborg. Det var matchklockor som inte riktigt stämde, och det var Opsut som fick sitta kvar utvisad trots att Frölunda gjort mål och så vidare.
De håller på sitt lag där nere.
De gör det, som man ska göra också på hemmaplan. Någonting annat ni känner som sticker ut i den här semifinalserien?
Nej, kanske just den historik som de här lagen har haft de senaste säsongerna, både med mötena i CHL och även slutspelet förra säsongen. Det är klart, Luleå-Skellefteå, men det är frågan om det blir mycket hetare utanför isen än vad det, och även på isen med snacken, vad det blir Luleå-Frölunda. Det har blivit någon form av rivalitet mellan de två lagen, och det kommer vara sjukt hett både på och utanför isen, och jag ser väldigt mycket fram emot den här semifinalserien.
Om vi snabbt behandlar den andra då, där Växjö vände 0-2 i matcher och slog ut Linköping, och nu mötte Skellefteå som de vann mot i finalserien i fjol. Vad tror ni om den? Vad säger du, André?
Jag tror att Skellefteå kommer ta sig vidare relativt enkelt, men samtidigt så är Växjö en liten obehaglig motståndare just i ett slutspel också. De har precis som Skellefteå skickliga offensiva spelare som kan kliva fram i numerärt över- och underläge egentligen. Och samtidigt så är de är bättre defensivt skulle jag säga i alla fall än Skellefteå, för att de har en mer defensiv inriktning på sitt spel. Men jag tror att Skellefteå har ett bredare lag, de har bättre spetsspelare, och därför så tror jag de kommer att ta sig vidare hyfsat enkelt. Jag tror 4-1 eller 4-2 i matcher i den serien.
Det är ganska tufft att säga att de har bättre spetsspelare. Rosén och Gynge har inte varit helt värda där sedan den säsongen.
Nej, men det har andra sidan inte Norman och Rittola och Jimmy Eriksson heller varit. Så att
jag skulle säga att de har fler spetsspelare.
Tim Hed på backen.
Ja, absolut.
Så Corey Murphy har inte gjort den bästa säsongen hittills heller. Så att, ja, jag tror att det finns fler i Skellefteå som kommer kliva fram och kunna avgöra. Alltså, Axel Holmström har vi knappt sett någonting utav ännu. Och med minne på hur det såg ut i slutspelet förra året, så finns det ju en enorm potential som bara kan bubbla fram helt plötsligt.
Ja, nej, men jag håller med också. Jag trodde inte ens att Växjö skulle ta sig till den här semifinalen, och jag trodde Linköping skulle gå vidare.
Det trodde jag.
Ja, det vet jag att du trodde det, André. Du hade rätt, jag hade fel. Jag har legat sömlös över en hel del, kan jag säga. Men jag tror att Skellefteå kommer damma av det här också, och med revanschlusten från förra säsongen också dessutom med sig in i den här semifinalserien, och alla de här detaljer som André pratade om, så blir det Skellefteå i final igen.
De har Jimmy Eriksson.
Ja, det räcker. Exakt. Snipera in den direkt på teckning om det behövs.
Men nu glömde vi tippa serien mellan Frölunda och Luleå. Den är redan tippad på hockeybloggen. Jag tippar 4-2 i matcher till Luleå där. Vad säger du, Adam?
Jag skulle egentligen vilja tippa 4-3. Men det skulle innebära att Luleå Hockey måste vinna en sjunde avgörande borta. Det är jag inte så säker på att man gör. Så jag tror fortfarande att jag tror att de har bra chanser att slå ut Frölunda faktiskt. Så det känns ju tråkigt att tippa detsamma, 4-2. Men jag tror faktiskt att jag får göra det den här gången.
André? Jag har redan tippat 4-2, så jag får ju stå fast i det. Men jag tror det blir 4-2 till något av lagen. Jag tror att antingen Luleå eller Frölunda. Jag tror inte det blir en sjunde avgörande match i den här serien.
Varför har du tippat 4-2 i snön utanför lägenheten?
Nej, i bloggen.
Okej, okay. Jag missade det.
I inlägget före det du skrev.
Nej, just det. Då går vi vidare till veckans hyllning. Och där har vi valt ut Leksand. André,
Nej, jag har inte valt ut Leksand i alla fall. Jag tänkte...
Nej, men du kan ju ge dem lite cred. 3-3 ja. Mot Modo.
Ja, men jag tänkte faktiskt vända mig mot, upp mot Haparanda, trots att det har gått jävligt tungt för Asplöven den här säsongen. Så måste jag hylla jobbet som Per Kente har gjort det här året, förra året och de senaste 10 åren. Alltså, utan Per Kente så hade inte Asplöven varit i Allsvenskan. Och det var lite grann som jag såg en gammal Asplöven-back, Oskar Nilsson, skrev att tyvärr, tragiskt men sant, men Asplöven har jobbat med konstgjord andning de senaste 4 åren. Och det är väl lite grann så som därför de hamnar i det läget de har varit också. Men det jobb som Per Kente har lagt ner och så mycket som han har betytt för ishockeyn här uppe och så många rosor som Luleå Hockey borde skicka honom med tanke på de spelare som har kunnat utvecklas där tack vare honom också. Det är värt att lyfta fram, så att vi kan prata väl om Leksand också, men jag vill framförallt framhålla Per Kente och det jobb han har gjort i Asplöven.
Jag skriver under på det också, exakt alla dagar i veckan, och bara just som jag sa och pratade med honom efteråt, han sitter helt gråtfärdig och säger att han har svikit Norrbotten och svikit Haparanda och alla som tror på honom. Eller tro på Asplöven, och jag hävdar väl egentligen raka motsatsen. Han har gjort precis raka motsatsen, han har varit mer eller mindre en hjälte för Haparanda och för norrbottnisk ishockey. Han är värd att hyllas alla dagar i veckan. Finns inte många som honom, det kan vi säga.
Då kan jag hylla Leksand istället.
Hylla Leksand.
Ja. Men jag tycker ändå det är stort, de tar det till en sjunde avgörande mot Modo. Johan Porsberg bytte från Asplöven till Leksand med Lars Bryggman. Fick en annan säsongsavslutning.
1+2 senast.
Ja, precis. Och Tobias Forsberg åkte på någon ful spearing där. Sånt som händer när det är mycket känslor på spel. Men jag trodde aldrig att de skulle ta det till en sjunde avgörande mot Modo. Det trodde jag inte. Så all cred är det, men jag tror Modo fixar i alla fall i sista på hemma is.
Nej, jag vågar inte säga
alltså, vilken press alltså, de har på sig.
Så många alltså. Gånger som man har räknat ut Leksand den här säsongen känns det som att jag håller käft, det bäst så.
Och så många gånger man har sagt Modo kan inte förlora en gång till. Nej, men Modo ska ju vinna, de ska ju vinna. Men det är ishockey vi håller på med och de har en enorm press på sig. Enorm press.
Då går vi vidare till veckans packout.
Ja, och jag kliver fram igen och nu har vi varit mycket i Haparanda och vi måste fortsätta där. Och packouten är såklart inte Per Kente utan snarare några av spelarna som jag, när jag ser dem ändå agerandet i en sån viktig match som det var senast mot Västervik, även om de hade inte haft egna händer i alla fall, även om de hade vunnit, men då hade i alla fall funnits en hygglig chans. Tänker på exempelvis Colin Long värvades in istället för Legacy eller Henrion, vem av dem man nu ska säga, Henrion kanske mer. Och se honom i en sån match, men det ska vara en stjärnspelare och ligga kvar i en kvart så fort han blir omknullknuffad mer eller mindre, och det blir nästan så att Asplöven får spela 4-5 en stund innan han antingen glider till båset eller backcheckat. Och det finns fler att ta fram också, absolut inte alla, det finns Jonas Berglund, Jesper Dahlroth, de gör ett fruktansvärt jobb matchen igenom och de har samma glöd i ögonen som Per Kente mer eller mindre. Men det finns alldeles för många som det känns som att de bara spelar av den där matchen för att få det bortgjort. Och hur man kan göra det i läget ändå för en sån klubb som har en sån som Per Kente som brinner för det, det tycker jag är riktigt dåligt faktiskt.
Enligt Oskar Drugge som är back i Västervik så hade ju en spelare med 6 minuter kvar i en orddispyt kontrat med hur mycket han tjänade.
Bara en sån sak.
När alltså, de är på väg att åka ut.
Alltså, det är fullständig katastrof. Fullständig katastrof. Och ja, Asplöven, det är lite där man kanske kan bli lite skadad av att man inte har den här ungdomsverksamheten. Och så många liksom Haparanda killar som verkligen brinner för klubben. Och den här gången så fick man inte inspelare med Legacy's karaktär utan med en klart sämre karaktär, och då hjälper inte att du är en bra pokerspelare. Har du ingen karaktär och inte är där för att vinna matcher åt ditt lag, då spelar det ingen roll i ett sånt här läge.
Och de är ju tyvärr i en situation, Asplöven, där de måste och fick nöja sig med det som fanns.
Ja, absolut.
Med det så avslutar vi för den här veckan. Tack för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Stort tack. Och på återhörande.
programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.